Välkomna till Samtidigt podcast avsnitt 103. Idag är det onsdagen den 18 november. Välkommen säger jag också till Linus Bylund från Sverigedemokraterna.
Tackar.
Och Dick Eriksson från Samtiden.
Tusen tack.
Själv heter jag Erik Dahlin och jag tänkte vara dagens programledare. Dagens ämnen. Sven Wollter och Jan Myrdal är döda. Vårdcentral sprängd. Två skadade. Österrike ska förbjuda politisk islam. Kritik mot billig snabbjärnväg. Nya restriktioner i spåren av en andra coronavåg. Men allra först, laget runt. Dick, vad har du haft för dig i helgen?
Ja, för ovanligt skulle jag ha varit ute på en krogrunda. Det gjorde man ju mycket förr på 80- och 90-talet för min del framför allt. Men jag hamnade på Noppes bar av alla ställen här om sistens. Och med tanke på corona så var det väl ändå ganska bra, för att det är en liten privat klubb och det var bara vårt sällskap som var där när vi abonnerade det, kan man säga. Och drack champagne och pratade intressanta politiska ämnen.
Och vilka andra var i sällskapet då?
Ja, nej, det ska vi väl inte gå in på. Det var ju som sagt, det är en privat klubb och det ska väl stanna där.
Det är en regel.
Det är bra, exakt. Mm. Det är faktiskt en regel. Råkar jag veta att man får inte namedroppa.
Nej.
Tillhör reglerna och det är också medlemmens ansvar att göra gästerna införstådda med reglerna.
Mm.
Men självklart var det ju Donald Trump och Vladimir Putin.
Ja, just det. Vi pratade med dem. Ja,
precis. Du måste ta ett sista möte.
Just.
Ja. Du fick inte säga det.
Nej, sorry.
Ja, just det.
Ja, men det var bara det.
Ja, precis. Mm. Det är väl det, lite annorlunda. Annars är det ju det vanliga att man läser och skriver och fixar och donar.
Mm. Mm. Linus?
Mm. Jag tycker ju genuint illa om hösten i vanlig ordning. Det är ju en äcklig årstid. Så jag kallar ju då det som ni kallar för höst eller tidig höst kallar jag ofta sommar. Så den delen av året tycker jag inte illa om. Alltså, ja, åtminstone halva oktober brukar ju vara fint. Liksom. Men då är det ju fortfarande sommar för mig. Men nu är det ju vidrigt. Alltså. Det är blött och det är löv överallt. Och det luktar förruttnelse och det är mörkt.
Det tycker jag är det värsta.
Ja, det är bara det. Alltså, egentligen är det bara mörkret som jag har någonting emot. Jag skulle gärna ha exakt samma klimat som vi har. Gärna kallare på vintern, men bara solen kunde vara uppe lite längre. Jag förstår att det här hänger ihop. Det är inget förslag. Men ja, hur som helst så var jag också då tvungen att byta till vinterdäck.
Mm.
Inte för att det var tvunget rent väglagsmässigt att göra det. Men eftersom det kan ju komma en morgon här när det är minusgrader. Och det är svårt att ta sig till jobb och annat med sommardäck då. Och det är ju också ett helvete att byta däck, tycker jag. Men det är inte så mycket helvete så att jag ens tänker tanken att leja bort det, utan jag gör det såklart ändå, men det var tråkigt. Men det gick bra.
Jag har köpt en domkraft faktiskt.
Som, ja, det kan man behöva när man byter däck.
Ja, det finns ju de här som följer med bilen oftast.
Ja, nej, de brukar inte vara bra.
Nej. Men jag köpte en, den var inte så dyr på om det var Biltema.
En verkstadsdomkraft.
Ja, precis.
Det har jag också.
Ja, men då är det inga problem.
Nej, det var problemet var att jag hade lite dåliga underlägg mellan gräsmatta och bil, för jag bytte utomhus. Och då sjunker den här gärna ner. Och då fick man antingen välja då att det skulle sjunka ner för mycket, eller att det här underlägget gjorde att det blev för tajt mellan bil och... Så det var det som var... Men det gick till slut. Alldeles utmärkt.
Mm, ja, vilken tur.
Ja, men det regnade också. Det var inget roligt. Men det är ju skönt när det är klart. Jag tror att mina händer blev rena något dygn efter till fullo, alltså, för att det var så ingrott med all skit.
Jag tycker att det bevisar hur könsstereotypiskt du lever. att det var ju du som bytte däcken. Jag tycker det är faktiskt...
Ja, min fru har inte ens körkort, så det var jättemärkligt om jag bad henne byta däck. Gå och byt däcken nu med dig.
Ja, så, ja, så ska Linus laga lunch.
Ja, men vi gör ju, ja, jag lagar ju all mat nästan. Inte all mat, men jag lagar ju gärna mat i alla fall. Så det, och det, är det kvinnor som ska göra eller är det män?
Alltså i traditionell könsstereotypisk mening så är det kvinnor, ja, som ska göra det.
I hemmet, mm, ja, men på restaurang är det män.
Ja, just det.
Jo, det är sant.
Du kanske får betalt för att laga mat.
Det, men, alltså, allting är ju en definitionsfråga.
Ja, nu går vi vidare. Ja, jag hade besök i helgen av en vän och hans sambo. Och han, den här, min vän då, han har bott i Stockholm i 2 år och aldrig varit i Saltsjöbaden, trots att han är ett stort fan, vad säger man, stor anhängare av serien Solsidan.
Mm.
En Solsidan-entusiast.
Vad bra att du rättade dig själv där om fan.
Ja, tack. Mm. Han är alltså ingen fläkt.
Nej, precis. Och han är inte en fan heller.
Mm. Nej, precis. Och då tyckte jag att, ja men kom ut till oss då, så ska jag ta dig runt på en guidad tur. Så vi tuffade runt där, jag har ju båten ligger i året runt och så kunde jag tuffa ut längs kusterna och titta på det här Solsidanhuset som man får en bra vy av från sjön, inte riktigt lika bra vy från land.
Nej, just det, de brukar vara öppna mot strandkanten.
Ja, ja precis, så att det där visar det på att ja, men det var där som Fredde hade sitt spa. Han skulle ju dra av en renovering på skatten.
Ja, just det.
Så ja, hävdade han då att det var ett spa, och vilket då Ove utnyttjade, för då var han ju tvungen att ta dit externa kunder. Mm. Så ja, då sprang de där och badade tid och tid. Och ja, sen det ligger ju väldigt nära Tyresö, Saltsjöbaden, så vi tuffade över dit och åt brunch på en krog som heter Ranchland.
Frunch?
Ja, det var efter lunch faktiskt, brunch.
Ja, men frunch är ju frukostlunch.
Jaha, okej, okay, just det.
Brunch är ju breakfast lunch.
Ja, just det, precis. Ja, frunch, bra, tack. Så att där gjorde lite reklam.
Var är det någonstans?
På Ranchland på Tyresö.
Heter det verkligen det?
Ja.
Nej, jag skojar.
Ja, okay. Gärdsgårdsland, nej jag vet inte. Vad heter det? Ranch? Gårdslandet. Ja. Ja, nej, men sen så tuffar vi vidare till Saltsjöbaden, och så gick vi den här klassiska promenaden där Mickan går sin stavmotionsgång. Ja, vad gjorde vi mer? Just det, jag visade huset där som blev Mona Sahlins, där hennes politiska karriär tog slut.
Ja, vakten som köpte, eller?
Ja, han skulle ju köpa en lägenhet. Det själva huset, det ser ut som en stor villa, men det är uppdelat på 3 lägenheter.
Mm.
Och då skulle han köpa en av dem. Men då var ju ordföranden i föreningen lite vaken där. Så att han tyckte, men det här intyget, det är väl, kan väl inte stämma. Så att han, så, ja, det var så det uppdagades då. Så att det är mycket klassiska ställen i Saltsjöbaden.
Men jag tänkte, de husen där de spelar in den här tv-serien på, det är någon som äger de husen. Borde inte folk i dem?
Jo. Det gör det, men de spelar in ganska komprimerat, tror jag.
Okej, så de...
Och då får de ju bra betalt för det.
Mm.
Men de som hade det första Solsidanhuset, det var det vi tittade på, de tröttnade ju på det. Så de uttalade sig i någon tidning att de trodde inte att serien skulle bli så populär. Hade de vetat det så skulle de...
Alltså de flyttade i serien för att de inte fick vara kvar i samma hus?
Ja, exakt.
Mm-hmm.
Exakt.
Mm. Nej, för jag har sett det när det gäller reklam i vissa lyxfastigheter, så fotograferar man under den tiden husen ligger ute för försäljning och är hos mäklare.
Ja, okej.
Okay. Har sett.
Vadå? Alltså...
Alltså, man ibland känner man igen det, trapphus och sådär, när man gör reklam för kläder eller vad det nu är.
Ja,
någonting.
Ja.
Så kan man se det. Okay. När jag letade förra gången, så, då stod man, ja men det här låg ute för försäljning samtidigt.
Ja. Liksom. Ja, då passar de på.
Ja, precis.
Ja, så alltså avslutar vi med en kaffe på Grand Hotel Saltsjöbaden. Och det är också klassisk mark. Det var ju Saltsjöbadsavtalet. Som
ja, precis. Ja, det kommer vi komma tillbaka till någon gång när det gäller laser. Ja.
Saltsjöbadsandan. Mm. Ja, det var det om det. Sven Wollter och Jan Myrdal är döda. Du skrev en artikel om det här i Samtiden, eller hur?
Just det, jag skrev om Sven Wollter, för han är ju den som är mest publik av de här två. Mm. Jag tänkte, ska man kritisera en död person? Men jag tycker i och med att han har fått så många hyllningar så tycker jag då kan man också framföra kritik. Och det är ju naturligtvis med anledning av de råkommunistiska ståndpunkter som de här båda herrarna har haft. Mm. Och jag tycker det säger en hel del om svenskt samhällsliv att de blir liksom reservationslöst hyllade när de går bort. Trots de här åsikterna, man problematiserar väldigt sällan och väldigt lite. Radion hade, ja men var han inte kommunist också ungefär? Jo, men det var inte, ja, så bagatelliserar man det hela. Va? Men Sven Wollter sa ju faktiskt att Stalin var onekligen det sociala uppbygget stora pionjär. Mm. Så att, alltså han idealiserade Stalin, och det var i SVT 1993. Så att, han hade ju verkligen en försvarade helt enkelt det här systemet, va? Och det gjorde han ju hela livet, och det ser en del då som beundransvärt. Mm. Och jag tänker hela tiden, tänk om det var någon som har beundrat Hitler hela sitt liv. Mm. Anser man att det är mer beundransvärt då, därför att man gjort det länge?
Nej, det är alltså, så konstigt.
Det är så jäkla bakvänt alltihopa.
Alltså, jag är ju absolut för den här idén om att man inte ska vara dömd för vad man har tyckt under liksom oöverskådlig tid. Men om man inte ens gör avbön och fortfarande är kommunist, och i Myrdals fall gör väldigt liksom långtgående hyllningar av bland annat Pol Pot och sådär, och inte gör avbön och inte tar avstånd från det, då är man ju politisk extremist av den värsta sorten. Mm. Och då förstår inte jag varför man ska dalta med det. Vi kan ju ta ett parallellt exempel med när Ingvar Kamprad gick bort. Det var ju egentligen, det var ju några då som såklart som bara ska vi säga ovillkorligt sa att ja, det var tråkigt och sådär. Alltså normala kondolenser. Mm. Men det var väldigt, väldigt mycket av den andra varan. Det vill säga att man skulle berätta att en gång i tiden för länge sedan så var han nazist också. Mm. Och ja, alltså jag tyckte att det var osmakligt då, eftersom jag tycker att om någon har varit extremist eller brottsling eller vad det nu är för liksom 40 år sedan, 50 år sedan, och sen gjort avbön från det och sen gjort något annat som är beundransvärt och som finns skäl att hylla, då tycker jag att då kan man glömma det. Mm. Jag förstår inte vad problemet skulle vara. Och det gäller ju naturligtvis herrarna Wollter och Myrdal också. Om de hade vid 60-talets slut eller 50-talets början eller vad det nu kan ha varit kommit på att det här med kommunism var ju en jävla dum idé. Den lät bra när man var 12 år i huvudet. Det gör ju de flesta. Men det är ju uppenbarligen någonting som skördar väldigt många människoliv och inte fungerar. Då hade jag inte haft något problem med att man hyllade de två. Men just givet att de hängde kvar vid det här och tyckte att det här var en härlig ideologi, trots alla bevis på motsatsen. Precis.
Det jag skriver också är just det, att den här balansgången då, för att jag tycker att Sven Wollter var en karismatisk skådespelare.
Absolut.
Att man liksom gillar, och jag kommer ihåg Raskens då, när den sändes på 70-talet efter Vilhelm Mobergs bok då, eller roman med samma namn, liksom att han hade liksom kvaliteter som man gillade och tyckte om. Och där blir man ibland lite svarslös, för att jag var faktiskt i en skolvalsdebatt 1985 då Sven Wollter företrädde KPMLR som satt i Göteborgs fullmäktige då. Mm. och liksom vi var 20 år som satt i de övriga ungdomsförbunden då i panelen, och så eleverna var ju då gymnasieelever då som var, vad är man då, 14 till 16 år. Mm. Och så drog han igång hela sitt register. Så han dominerar ju helt av proletariatets diktatur och höll på. och alla var ju fascinerade av det, men ingen fattade vad han menade.
Nej, det kan,
det kan man verkligen prata om. Skillnaden mellan, vad ska man säga, att få uppmärksamhet och att bli förstådd, det är inte samma sak.
Nej.
Nej, men vad, jag får ibland en liten uppfattning om att när högern gör samma sak som vänstern gör, då blir det ett väldans liv.
Mm.
Men skulle man göra samma sak som vänstern gör, då skulle man ju gå ut och håna Sven Wollter nu.
Mm.
För det var ju, Ingvar Kamprad blev ju hånad.
Mm.
Och även Ian Wachtmeister tror jag blev hånad för ett par år sedan, han gick bort. Av inte allt för få. Men jag har inte sett att någon har... alltså, det är en sak att konstatera att han är död som vi gör nu och att det är självklart tråkigt när någon går bort. Och sen berätta om hans politiska bana.
Mm.
Men sen behöver man inte liksom håna personen i fråga. Alltså, det finns ju gradskillnader så att säga.
Ja, men verkligen. Och jag tycker inte att jag har sett något hån gentemot vare sig Wollter eller Myrdal. Jag själv skrev någonting, jag skrev en nekrolog som var väldigt kortfattad, som var att Jan Myrdal har gjort stort avtryck på Sverige som samhälle och är sedan en tid död. Det var liksom, eftersom jag inte tycker att man i, det här var samma dygn som han dog. Jag tyckte att det var lite fel tillfälle att ta upp hans tillkortakommanden. Och jag tycker även att den här diskussionen vi har nu har sin udd riktad mot snarare en kultur och en märklig ordning snarare än de här två individerna som ju inte gjorde en fluga för när de sista åren eller framförallt inte nu då.
Nej, och jag kommer också ihåg att Jan Myrdal, Timbro vill ge ut Kris i befolkningsfrågan av Alva och Gunnar Myrdal, alltså hans föräldrar, som ju visar att där framgår ju ett oerhört förakt för mänsklig svaghet, liksom att man ska kastrera, för att införa barnbidrag så behöver man kastrera en hel grupp med människor.
Svagsinta och...
Ja, svagsinta och alla de här tattare och alla de här begreppen så att säga. För att annars kan man inte ge ut barnbidrag.
Nej.
För man kan inte ut barnbidrag så att det blir ännu fler sådana. Liksom. Det är deras... Och då ville Timbro ge ut den och då sa förlaget nej. Men då sökte man stöd hos vad Jan Myrdal tyckte om det. Och han sa bara, ja, det är väl bara att trycka upp den.
Mm.
Så att han var verkligen för yttrandefrihet.
Mm.
Så att de är ju oerhörda karaktär, de här två också. De är liksom inte sån här slimmade politrucker, så att säga. Det är de inte. Så att det är ju också en sida, gör det lättare att inte vara så hård mot dem.
Ja, båda är ju sympatiska, eller har sympatiska drag. Så är det ju. Eller bra.
Men vad lustigt just det här med barnbidraget, för att slutsatsen är ju då att vi inte kan ge ut barnbidrag.
Mm.
Och den ståndpunkten kan jag väl säga att jag delar.
Nej, det är inte jättekonstigt, Erik. Du behöver ju för det första inte barnbidraget.
Nej, men för det första, jag tycker så här, generella bidrag, det är ju ett väg mot kommunism. Alltså kommunism vill ju ta in allting som du tjänar och sen dela ut lika mycket bidrag till alla.
Mm.
Så barnbidraget är ju väldigt kommunistiskt.
Jag tycker barnbidraget är jättebra bidrag i ett fungerande samhälle. Just nu tycker jag att det är ganska dåligt, helt korrekt.
Mm. Ja, jo, men det beror på att man måste ha andra avgränsningar, till exempel vilka som kommer in i landet.
Ja,
så att säga.
Mm.
Men annars är ju...
Man kan ju kastrera de som kommer in i landet.
Ja, fråga Myrdal.
Ja, det är precis, det var långt gående. Nej, men alltså, barnbidrag och folkpension är ju egentligen två konservativa välfärdsreformer. Det vill säga att man behandlar alla lika och alla får en grundslant. Men då är naturligtvis utgångspunkten att alla då, föräldrarna och de som har jobbat och slitit och varit delaktiga i samhällsbygget, så att säga, det är ju en grundförutsättning.
Ja, så att... ja, okej. Okay. Men jag tycker man borde behovspröva de flesta bidrag.
Jag har faktiskt motionerat om att man ska göra barnbidraget ansökningspliktigt. Och det var ju ett första steg då. Jag håller med om att behovsprövning egentligen är det absolut bästa, men det är också en ganska stor apparat kring det. Men i första steget, det är ju ganska många, typ Erik, som egentligen bara inte borde kryssa i den rutan.
Fast det kommer jag ju göra.
Ja, jo, men som en symbolisk gest, och det står också i motionen, att det här, det här kommer inte ge några jätteklirr i statskassan, men det är ändå en möjlig, för idag kan man inte ens frånsäga sig barnbidraget.
Mm. Vilket ju är men idén kommer från Holland, för de har väl det där, tror jag, att, okay, att man med jämna mellanrum, föräldrarna måste rekvirera, alltså, tala om att de vill ha ut det här generella barnbidraget, och då är det ju en del höginkomsttagare som inte gör det då.
Ja, naturligtvis, det blir ju naturligtvis en grej inom vissa grupper, att nej, men jag plockar inte ut något bidrag.
Nej, just det.
Så att en viss budgeteffekt skulle det nog ha. Men den stora budgeteffekten när det gäller Sverigedemokraternas politik skulle ju vara att man inte kvalificeras för det förrän man har bidragit.
Eller det är ju vissa som hävdar att man borde ha ett skatteavdrag istället när man får barn. Mm. Och det är väl en mer sympatisk tanke, tänker jag. Om inte annat så ur ska säga, ideologisk synvinkel. Alltså att man ska inte skaffa barn om man inte har råd att skaffa barn, tänker jag.
Nej, så är det ju. Det finns massa sätt att komma åt det. Jag tycker inte nödvändigtvis att skatteavdrag är bra heller, av den enkla anledningen att alltså, skatteavdraget skulle då behöva utformas så att det blir liksom på båda föräldrarnas lön. Eftersom,
fast båda kan ju inte jobba.
Nej, exakt. Mm. Och då kommer det in en politisk styrning i hur mycket ska du kräva att ändra parten jobbar och så vidare. Och det där är jag ju allergisk mot. Vi kommer komma till det på fredag faktiskt. Kommer vi prata lite om det med barn, med föräldraförsäkringen och så kallade pappamånader och sådär.
Kanske ska bjuda in en barnexpert. Ja, Erik Dahlin.
Jag?
Du?
Är du barnexpert?
Ja.
Jaha, du tänker barnexpert, alltså som barnartist eller barn. Ja, jo, det kan det få vara.
Vårdcentral sprängd, 2 skadade. Ett bombattentat inträffade 11 november inne på vårdcentralen Hagakliniken på Första Långgatan i Göteborg. 2 kvinnor skadades, en av dem i 85-årsåldern och är allvarligt skadad. Ja, nu tänkte jag svära, men det gör jag inte. Men vad fanken?
Ja. Alltså det är ju ytterligare ett exempel på hur kriminaliteten flyttar fram sina positioner. Uppenbarligen var det då en handgranat eller någonting som någon lät brisera i en toalett då på den här vårdcentralen. Och så en 85-årig kvinna satt utanför då och blir svårt skadad. Jag försökte kolla om det finns några uppgifter om det har gått för henne, för det här var ju några dagar sedan. Men jag hittar inga uppgifter.
Nej, alltså det som jag reagerar på när det gäller det här sprängdådet är ju att det inte har varit något större medial bevakning.
Nej, inte efter det hände. Nej,
nej, det var informationsartat väldigt, väldigt sparsamt. Med, ja. Ja, det har smält någonting inne på en vårdcentral och det är 2 skadade. Mm. Vänta nu här. Det borde ju vara, alltså om någon har gjort ett bombattentat mot en offentlig inrättning där människor går för att få vård, vad är orsaken? Mm. Vem är det som har gjort det här? Vad är bevekelsegrunderna för att just den personen har gjort det? Och så vidare och så vidare. Det luktar ju väldigt illa här.
Ja, precis. Nej, och liksom, ja, för 10 år sedan då hade det ju varit första sidesrubriker och så. Och så det här visar hur avtrubbade medierna har blivit utav det här våld. Nej, det jag läste var att någon person med koppling till vårdcentralen, förmodligen då någon chef där, fick verandan sprängd i somras med en annan handgranat. Så förmodligen är det så att någon i ledningen för vårdcentralen är skyldig pengar, och så är det någon sån här kriminellt gäng som försöker driva in då pengarna på det här sättet. Jag förstår inte varför det skulle lyckas.
Ja, vi får kolla upp, vi kan väl återkomma till det här om det klarar någonting i den här frågan. Därför att det är ju intressant, som sagt, vad är orsaken? Är det gängkriminalitetsrelaterat så som du misstänker här, eller är det något annat? Det är ju ändå intressant för medborgarna att veta varför det är någon som spränger en vårdcentral.
Precis.
Men jag tycker också, alltså, när man läser nyheterna från krig, alltså krigsrapportering, man blir väldigt lätt avtrubbad. Mm. Men det som fortfarande får mig att hicka till, om man säger så, det är ju när det sker attentat mot sjukhus. För då tänker man, men hur kan man vara så otroligt hjärtlös att man riktar in sig på att skada de som redan är skadade. Mm. Och i det här fallet då, ja, de kanske har en, jag vet inte var den där någon, ja, om vi leker med tanken att det är någon i ledningen av, i vårdcentralen som har en skuld eller vad det nu må vara, så att det finns något, vad säger man, man har ett motiv, tack. Borde inte ringa någon form av klocka liksom, i bakhuvudet så här, men vänta, det här är en vårdcentral.
Ja, och han som gick in maskerad då, han har ju gått förbi den här gamla damen. Alltså han har ju sett att det sitter folk där och så ändå låter en sån här sprängladdning detonera. Alltså det när det är helt hänsynslöst.
Undrar om man tänkte då att det är hennes generation som byggde upp det här landet till det var.
Nu ska vi tacka.
Nu ska jag tacka henne ordentligt. Nej, det är så vidrigt. Ja. Någonting att tillägga, Linus?
Nej, men det är bara så, det är äckliga med det här, det är ju så, självklart det är brottet vidrigt. Men det sker ju ganska mycket vidriga brott i det här landet ganska ofta. Ja. Det som är riktigt äckligt med det här är att det är ingen, vad jag i alla fall har sett, ingen reaktion. Det är ingen, det borde ju vara på löpsedeln. Det här är mannen som gjorde det här, eller den här killen tros leda ligan som, eller den här, vad nu orsaken är, kom igen. Vi kan inte låta sånt här bara passera förbi som att det är normalt.
Nej, alltså för jag, nu ska inte jag ta gift på det här, men jag gissar att ur lagens mening så är det ingen skillnad om man drar loss en handgranat på en vårdcentral eller liksom i en papperskorg, va? Alltså, man betraktar inte...
Det är väl allmän farlig ödeläggelse oavsett. Mm. Ja, sen är det väl mordförsök antagligen och lite andra saker. Det beror ju lite på omständigheterna, så det kan nog vara en viss skillnad beroende på var papperskorgen finns. Och
ja, men exakt. Men
om du är ute på natten och lägger en bomb i en papperskorg och försäkrar dig om att ingen är nära, då kanske du får en annan bedömning än om du lägger den på en vårdcentral.
Mm. Ja, precis. Men jag tänker allt annat lika, att det är ungefär lika mycket folk runt omkring och allt sånt där. Det är ju värre att attackera en polis än att attackera en
lagens mening. Blåljus personal.
Men på en vårdcentral. Men jag tror liksom att de som gjorde lagstiftningen,
de tyckte att det var självklart.
Ja. Nej, men så här, det fanns ju säkert inte deras begrepp att i deras medvetande att man skulle kunna detonera en handgranat på en vårdcentral. Men det är ju ett angrepp mot samhällets viktigaste funktioner.
Precis. Ja, men den gamla sortens jurister, jag var nämnde man i tingsrätten på 90-talet, och den äldre generationens domare där då, rådmän, de kunde liksom göra skrivningar utifrån förarbetena och väga in sånt, att det här är särskilt allvarligt med tanke på att det är i en sån... Dagens jurister gör inte det om inte det står att man måste göra det. Så även domstolsväsendet har ju avtrubbats.
Österrike ska förbjuda politisk islam. Dick, berätta.
Det är ju efter det här terrordådet då i Wien som skedde, när var det nu då? Det var för 2 veckor sedan. Ja, det 4 personer sköts ihjäl när en islamist använde automateld in i barer och mot gående i centrala Wien då. Polisen sköt ihjäl honom sen, och han var känd, han hade fått straff för att han hade försökt att resa till IS då i Syrien. Så att
men han var inte den här stereotypen, va? Han var väl från Balkan, va? Född i Österrike till och med.
Och han var nog född i Österrike med föräldrar från Nordmakedonien, så var det, va? Så att han var inte i någon traditionella där länderna som de här kommer ifrån. Men han sympatiserade ju med IS då, och nu gick alltså Sebastian Kurz ut då och sa, och det blir väldigt intressant att följa det, därför jag tycker vi kan ta upp det så att vi har det på agendan, att han sa ju då, kanslern i Österrike, att vi kommer skapa ett brott som heter politisk islam för att kunna vidta åtgärder mot dem som inte är terrorister men skapar grogrund för dem. För att man stängde också en moské och en muslimsk förening där den här personen då, gärningsmannen, hade befunnit sig, eller och enligt då förundersökningen radikaliserats. Så att regeringen i Österrike kommer att försöka arbeta fram en lagstiftning kring det, och det blir väldigt intressant, för det skulle vi ju behöva här också.
Ja, det går ju väldigt hand i hand med det vi har diskuterat här ganska nyligen i podden, med att man använder ju islamism som någon sorts, eller många uppfattar i alla fall som att det är någon sorts våldsam, nödvändigtvis våldsam sak, och det är precis som nazism inte det, utan det finns naturligtvis islamister som är våldsamma, nazister som är våldsamma, men att vara islamist är ju inte nödvändigtvis att vara våldsam. För mig så är det att kräva särrättigheter oavsett vad, då är man islamist. Och jag tycker att det är jättebra att Österrike går i bräschen här och tar tag i det här. Sen så är jag ju personligen av den åsikten att det är svårt att förbjuda åsikter, och det kanske finns andra metoder. Men Österrike är väl på goda grunder ett av de länder som har förbjudit nazismen som ideologi. Och jag tycker att ska man ha en sån lagstiftning där man förbjuder ideologier, så ska ju islam stå om inte först i kön så åtminstone tvåa.
Precis, för det är ju ett form av landsförräderi att propagera för en samhällslösning som inte bygger på en grundlag som innehåller demokrati, yttrandefrihet och det som är de västerländska ländernas fundament, så att säga.
Ja, återigen, det var länge sedan vi tog upp det här ur den aspekten som jag tänkte ta upp det nu. Men det är ju så att det stora problemet är att vi har fått in massa människor som har helt andra mål i livet än den inhemska befolkningen.
Ja, helt andra normsystem. Ja. Liksom.
Och det är ju så här, det är ett exempel som jag brukar ta upp då och då, att man skulle aldrig komma på tanken på att göra det förbjudet att äta avföring. Mm. För det är liksom ingen som vill göra. Men nu har vi en ganska stor del av befolkningen, i alla fall relativt sett gentemot förut, som vill dö i Allahs namn. Mm. Och hur tacklar man det här? Var drar man gränsen? Det blir ju enormt svåra gränsdragningar. Vad kommer vara uppvigling till islamistiska dåd? Mm. Och vad är bara att predika en religion?
Precis. Jo, det här måste vi diskutera ordentligt. Vi tog upp det här med att i Frankrike så tycker 57% av unga muslimer att sharia borde vara överordnad den franska konstitutionen.
Och det är ju typiskt sån åsikt som inte är rimlig. Mm. Alltså, hyser man den åsikten har man inte i västvärlden överhuvudtaget att göra. Alltså, jag tycker att det är ganska självklart. Mm. Och det finns ju en massa lagar mot att man får till exempel inte ha egna domstolar. Alltså om vi tre bestämmer att vi ska släppa in en kille här och döma honom till någonting, det är ju liksom rättsvidrigt. Ja. Och det är ganska grovt brott som ger ganska höga straff. Och att propagera för att någon annan lagstiftning står över den gällande lagstiftningen, det är i sig ett brott, menar jag. Och det bör leda till att man utvisas från det landet man är i, om det är ett västland.
Precis, alltså det är precis som du säger, beroende på att vi har sitter i en situation där väldigt många människor kommer från helt andra samhällskulturer, då måste vi i västvärlden förtydliga vad vi menar och vad vi sätter upp för krav här för att leva här. Och det är ju det. Inga egna domstolar, ingen uppvigling för andra att begå brott. För det är ju så, auktoriteter inom islam kan ju bara prata och inte göra, men de kan ju prata för att andra ska göra och så vidare. Så det här måste vi ju bli mycket bättre på att tala om var gränsen går, och jag tycker just landsförräderi är en bra definition. För jag tänkte, vad ska politisk islam är ju liksom ingen brottsrubricering i sig. Det är ju ett sorts motiv
Nu pratar du om ett land där man har förbjudit nazism.
Ja, just det.
Då borde man rimligen kunna förbjuda andra ideologier.
Ja, det är precis. Det är väl det de gör, att de ska baka in den. Men jag tycker att man borde säga att det som är brottsligt är landsförräderi, det vill säga att propagera för någonting annat än det som är det här landets grundförutsättningar. Mm. Och då är det så. Tycker man någonting annat, då är det en tydlig signal också till alla som tycker någonting annat. Lämna det här landet. Mm. Lämna. Försvinn härifrån och ägna er åt det ni vill någon annanstans.
Mm. Fast hans föräldrar var ju från Makedonien, men han själv var ju
Österrike.
Ja. Mm. Ja, det är ju svårt att säga till en sån person att lämna landet.
Ja, men det är där vi måste upp. För att det här med landsfederi, jag kommer tillbaka till det, för det har funnits länge den typen av lagstift. Och förr var det ju, vad heter det, arkebusering för landsfederi. Mm. Och det ska vi inte ägna oss åt. Men att ta bort medborgarskapet för någon som uppenbarligen inte delar de här värderingarna, det tycker jag är ett ganska lindrigt straff.
Alltså det finns ju massa lösningar på det här utan att behöva bryta mot konventioner och sådär. Man kan till exempel upprätta förvaring som är frivillig att lämna. Alltså,
dörren är ut ur landet.
Precis.
Så att säga.
Mm. Man får vistas i landet givet att man vistas i det här komplexet som man skulle kunna jämföra med ett fängelse då. Och när avtjänat straff är ute så får man vara kvar där tills man antingen dör eller lämnar landet. Det är ju en sorts utvisning utan utvisning.
Ja, just det precis. Mm. Idag finns det ju, Migrationsverket har ju förvar för sådana som Säpo anser vara risk för, vad heter det, säkerhetsrisker. Mm. Och de kan ju lämna landet om de vill, men vill de stanna kvar då gäller de här bestämmelserna om förvar som ju också är väldigt töntiga. Liksom, jo, efter sex månader så får man inte förlänga.
Det är ju för att vi har en tramsregering och en 30-40-årig tradition av tramsopposition, vilket vi också ska komma till på fredag.
men nu, ja, nu har jag en fråga här. Vems är då felet egentligen? Tramsregeringarna som har välkomnat de här människorna eller människorna?
Det är ju alla människors. Vi kan ta det här österrikiska fallet. Den här killen är ju uppenbarligen född i Österrike och har haft alla chanser i världen att sköta sig, att bli en del av det österrikiska samhället, men har valt att inte bli det. Och är man då vuxen och har gjort det valet, då är det ju såklart den egna personen som är ansvarig. I Österrikes fall, jag kan inte deras migrationslagstiftning särskilt bra, så jag vet ju inte huruvida de har varit särskilt slarviga. Jag vet ju att i Sveriges fall så är det ju, jag menar, titta på terrorattentatet på Drottninggatan, han var ju utvisningsdömd till och med. Så att det är ju såklart, där är ju ansvaret i någon mening i större grad delat mellan individen i fråga och svenska politiker.
Precis, men det har inte funnits kritiker mot, det har inte funnits brist på kritiker mot den här massinvandringen vi haft de senaste 30-40 åren.
Ja, du menar de här rasisterna som man inte behöver lyssna på?
Ja, precis. Mm. Ja, okay. Precis. Ja,
nej, men det fanns ingen anledning att lyssna på dem för att
det var en liten konstpaus kan man säga, för Linus ville byta ämne, men jag tänkte trycka på lite grann här. Jag förstår att det är lite besvärande frågor.
Vänta nu, om jag inte minns fel här nu, så det som du ska säga nu är alltså jag som har velat ta upp. Så att du inte
den grejen. Ja. Men jag tänkte bara, vi har inte avslutat det först än. Och det var att det vill komma var att är det inte moraliskt riktigt att också låsa in de som vidlyftigt har givit medborgarskap till de här människorna? Alltså moraliskt.
Jag vill bara säga, moraliskt så borde de ju inte bara låsas in utan en väldigt massa andra saker som jag skulle kunna älta väldigt länge om. Men om man är demokrat, om man inte är islamist till exempel, så är man stark motståndare mot retroaktiv lagstiftning. Annars är man inte demokrat. Och det betyder att man kan inte ta makten i ett land och bestämma att det ni gjorde för si och så många år sedan, det var olagligt då, eller det var lagligt då, men vi gör det olagligt i efterhand. Det går inte. Men jag håller ju med om att
Nürnbergrättegångarna, vad är det
till? Ja, men krig är en annan sak.
Allt är tillåtet i krig och kärlek.
Men okej, dra parallellen till Nürnbergrättegångarna. Då utredde man ju brott mot mänskligheten och så vidare. Och absolut, vi ska kunna utreda brott begångna av socialdemokrater och moderater och så vidare som har satt oss i den här situationen. Men jag är bara lite, ska vi säga, min positiva inställning till möjligheterna att faktiskt hitta något brottsligt som man kan lagföra någon för är väldigt svag.
Ja, nej, det är det jag tänkte komma in på. Moraliskt sa du, och det är ju det som är nyckeln, att det är där man måste hålla. Jag tror juridik blir bökigt.
Precis. Ja, då blir det nästan så att vi kommer in på liksom ism här.
Ja, precis.
När vi ska moraliskt döma folk.
Utan jag skrev en ledare för ett tag sedan som sa det, vem röstade för 1,6 miljoner från Mellanöstern och Afrika. Och det är ju så, ingen svensk väljare har kunnat välja ja eller nej till det.
Nej.
Eller en diskussion mellan partier som har sagt att vi är för, vi ska se till att det blir så här, Socialdemokraterna, de har aldrig gått ut med det. Och det är det som är problemet, att i en demokrati så måste ledarskapet tala om vad de håller på med. Och det har inte Moderater och Socialdemokrater gjort. Utan de har smusslat undan det här och genomfört en politik helt i strid med det som man har gett sken av i den offentliga debatten.
Och återigen då, hur har de kunnat gjort det? För det är ju såklart, det gör ju varje politiker i vilket land som helst.
Det är,
om de kan.
Det är då de har stämplat kritiker som rasister. Ja, de som har påpekat det här har blivit det. Och därmed har man dödat debatten.
Ja, men så skulle det vara i vilket land som helst. Att politiker skulle ta chansen. Om de fick göra saker utan granskning skulle de ta chansen att göra det och sen skulle de kalla kritikerna för fula ord. Men vad är skillnaden mellan andra länder och Sverige? Jo, att media har inte ens tittat på det. De har inte ens ifrågasatt det i ett enda stycke. Mm. Utan de har jamsat med, skrivit på första sidorna att det blir vinst längre fram, kom igen. Mm. Hängt ut folk som tycker olika saker och så vidare och så vidare. Det är ju avsaknaden av tredje statsmakt. Alltså tredje statsmakten har gått ihop med första statsmakten.
Mm.
Eller andra i alla fall, beroende på vilken som är först.
Ja, vilken tur.
Men så att är det någon som ska hudflängas så är det ju inte primärt politiker faktiskt utan primärt mediala aktörer. Som, jo det tycker jag. Därför att politiker ska genomföra det de tror på och de ska få stöd genom allmänna val. De ska granskas av media så att folk kan strunta i att rösta på Socialdemokraterna om det är uppenbart att Socialdemokraterna vill sabba Sverige, vilket har varit en mycket, mycket lång tid. Men folk har inte fått det till livs.
Nej och det är det jag menar, att en demokrati och ett demokratiskt ledarskap kräver att den som vill genomföra en förändring, vilket innebär att ta hit 1,6 miljoner uppehållstillstånd under en 10-årsperiod, det är ett ställningstagande som man ska gå ut med och tala om innan man gör det.
Jag menar inte att politiker är oskyldiga, tvärtom.
Nej,
de är inte skyldiga.
Det är ju här de måste förankra sin politik i folket. Va? Och de kan inte, jag kallar det utopistisk politik. Man kan inte göra det utan att först säga till medborgarna att det är det här vi vill göra.
Nej.
Sen har man haft fel i med att det skulle bli vinst, välfärdsvinster och allt möjligt. Men det, och det kommer vi också tillbaka till på fredag, men det finns inga som helst bevis för att det skulle vara en vinst.
Nej.
Att ta hit människor från outbildade eller lågutbildade regioner, utan snarare visar all forskning på att stora diasporor från olika kulturer, ju större de blir, ju svårare blir de att integrera.
Mm.
Så att varje gång man ökar på med 100 000 till som det täcker på varje år, ju svårare blir det och ju omöjligare blir det att få in de här människorna i samhället. Det säger vetenskapen och det struntar Moderater och Socialdemokrater i, för de har en utopi om att det här kommer att gå bra.
Mm. Mm. Och så gick det åt skogen. Det ska vi också prata om på fredag.
Ja.
Men låt mig säga så här, Erik. Jag märker att du är ute efter någon sorts hämnd här. Du vill att någon ska straffas, eller hur?
Nej, utan jag vill bara fråga om ni tycker det.
Ja, absolut. Men självklart ska de stå till svars. Och det finns ju bara ett sätt att låta dem stå till svars. Sandro Scocco och Dagens Nyheter och alla de här charlatanerna som har avsiktligen överlagt gemensamt och i samförstånd ljugit för människor under så många år för att driva igenom en politik som de tror på, som nu visar sig absolut inte fungerar. Inte ens de tror det nu. Ja, möjligtvis Dagens Nyheter fortfarande, men skitsamma. De ska ju straffas genom det att de ska hånas i historieböckerna. Och de kommer att hånas i historieböckerna.
Ja, och jag tänker att den viktigaste domen här, det är svenska folket som att rösta bort de som har gjort det här.
Exakt, och det finns inget, man ska inte utkräva något juridiskt ansvar för vad skribenter, att Sveriges Television har pratat om flyktingar, och hela gruppen migranter har kallats flyktingar i 30 år, 40 år. Förlåt? Men de är ju ekonomiska migranter. De flyttar hit för att de ska få ett bättre liv ekonomiskt.
Mm.
Och så vidare och så vidare. Alltså, det går ju inte att lagföra varenda, och det ska man inte göra heller. Vi måste ju ha en media måste ju vara fri i den meningen att politiken kan inte gå in och lagstifta om vad man får säga och så vidare. Självklart inte. Däremot så ska de ju hånas och hängas ut som de förrädare som de har varit nu under 30 år. De ska inte komma undan med det, punkt.
Alltså, min poäng för att knyta ihop där, sen ska vi ta upp en grej till. men min poäng var i alla fall att om man ens funderar tanken på att inkapacitera människor som har en islamistisk eller som argumenterar för islamism som liksom uppviglar och om man ens funderar på att liksom inkapacitera dem och deportera dem från Sverige, då menar jag på att vi har ju en politisk elit som har välkomnat de här människorna. Man har ju vetat om i princip att det finns en extremt stor risk att vi bjuder in människor, ger dem medborgarskap också, som har en radikalt annan syn på livet än vad vi gör, som också liksom tycker att vi ska införa sharia-lagar och så vidare. Det kan ju rimligen inte ha varit höllt i okunskap.
Jag frågar Åsa Romsson.
Ja, och då... Ja, det
är ju inne på det här. Många av de här politikerna har inte gjort det här för av någon sorts ondska eller någon sorts medveten handling att nu tar vi in folk som är helt som
och så kommer de skjuta och spränga.
Nej, precis, utan de tror ju på riktigt att alla människor i världen, deras högsta önskan och mål med livet är att bli svenskar, och kommer de bara hit så blir de det. Så fort de åker tunnelbanan, det är bara att lyssna på Åsa Romsson. Så tror de i sina defekta. Liksom,
och det får de ju tro, men de har inte gått ut till svenska folket och sagt det. Nej. Det är det som är min kritik. De skulle sagt då på 00-talet här, vi vill ta hit 1,6 miljoner människor och ge dem uppehållstillstånd från de här länderna. Mm. Därför att det skulle vara en gärning för mänskligheten, och Sverige som humanitär stormakt skulle begå nya stordåd. Mm. Men varför sa de inte det då?
Mm. Men det är lite som att skicka en missil in i Moskva och inte tro att det blir krig. Mm. Skulle man kunna ha kommit undan med det, Åsa Romsson? Ja, jag skickade en missil till Moskva och de tyckte inte om det. Vad konstigt. Alltså, någonstans blir man ju kriminellt naiv.
Jag tror att det är liksom naivitet på gränsen till kriminellt. Ja. Därför att deras försvar, man hör ju det, har öronen nu när man diskuterar, det är att nej, men vi har inte tagit hit någon.
Vem säger det?
Men du sa ju att de har tagit hit folk. De tycker inte att de har tagit hit någon.
Men de har välkomnat.
Nej, de har följt konventioner, de har tycker de.
Öppnat dörren när någon...
Nej, de tycker att de har följt konventioner.
Ja, okej. Okay, ja.
Och alla andra är dumma som
då
inte
det,
gör det.
Då är det FNs fel då?
Kanske. Någon spelar det, men inte Åsa Romsson.
Ja, men de har ändå sagt, Reinfeldt sa där, öppna era hjärtan. Och jo,
men han sa ju också
flera
gånger... Vi
bygger inga murar, sa Löfven.
Absolut, men både Reinfeldt och Löfven och flera andra ledare har ju sagt att vi kan inte göra... Det handlar inte om någon politik att välkomna någon. Vi kan inte göra någonting. Det här är våra åtaganden. Och det är ju bara skitsnack, men jag tror att de tror på det.
Mm. Ja, de försöker gömma sig bara. De försöker komma undan ansvar genom att säga att de har bara upprätthållit konventioner. Mm. Men så är det ju inte.
Nej.
I alla fall, det här med, vi var inne på politisk islam och det finns ju så många liksom, sätt man kan hota med. Alltså man kan ju hota med att utföra illdåd i Allahs namn och så vidare. Och sen kan man göra som den här Krar Al-Hamede från Nordiska avdelningen, tidigare Arabiska partiet.
Ja, just det. Mm.
Han gick alltså ut med en krigsförklaring på YouTube i det fall SD skulle få makten, så lovade han ett väpnat krig.
Men det kommer också in på det här med vad som faktiskt är olagligt. Man får inte säga så.
Nej, sen kan ju han alltid säga att jag skojade bara. Och då,
det
bara
tror jag inte. Jag tror han kommer åka dit på det. Mm, ja, det där är en riktig galning. Alltså. Det där är inte...
Säpo har sagt att de ska titta på det.
Jag tror inte att han är... Han påstår att han har massa människor med sig. Så jag tror att det här är en ensam varg som är spritt språngande. Alltså sprittsprångande. Det här är långärmad skjorta med knäppning på ryggen på. Liksom.
Mm.
Men det är en gissning. Min bedömning är att det här är...
Liksom... Men sådana människor speglar ju också någonting.
Absolut. Så att... och det är fortfarande bara min gissning. Det kan ju vara så att det finns en grupp bakom honom. Han påstår ju att det är många, jag har många bakom mig, men ingen vill vara De vill vara anonyma och sådär. Mm. Och det, det där tugget har vi har tagit upp det här arabiska partiet förut i podden. Mm. Och det har ju varit han som har varit någon sorts frontfigur. Och nu heter de, vad hade han döpt om dem till? Nordiska avdelningen.
Ja, just det. Utav brödraskapet eller något sånt, jag vet inte.
Ja, jättemärkligt. Men det är som sagt, med min ringa kunskap om lagstiftning så skulle jag ändå gissa på att det är kriminellt att säga så. Man får inte säga att vi kommer vid ett givet tillfälle när ett fullkomligt legitimt politiskt parti får majoritet i ett parlament så kommer vi ta till vapen. Det är inte rimligt. Jag tror inte att det är lagligt.
Nej. De kanske inte behöver ta till vapen om de blir 51% av Sveriges befolkning.
Nej, precis. Men de har ju arabiska partiet, om det nu är samma, vilket det verkar vara. De har väl sagt att de inte alls är för islam och bla bla bla. Jag vet inte, det ska vara intressant att se utvecklingen här. Vi var inne på att det var en stor trollning.
Just det, att det var en satirgrej.
Skämt, och det finns ju fortfarande den möjligheten. Alltså.
Mm. För att avsluta, jag kommer att tänka på Marcus Oskarsson som lade upp en blänkare där han skrev frihet och demokrati med tanke på då att valet i USA hade... visade sig att det inte var valfusk och så här fri. Men då skrev jag under så här, men om 51% av de som röstar inte vill ha frihet, då kan man ju inte ha frihet och demokrati. Nej. Alltså det är det här som är grejen. Alltså det är, alltså man ska inte tro att demokrati ger med 100% säkerhet ger ett fritt och fredligt samhälle. Utan det här måste man liksom...
Ja. Nej, det finns ett sätt att detronisera demokrati och det är folkomflyttning.
Mm.
Och jag tror jag nämnde det tidigare, att Kina tillämpar det i muslimska provinser i Kina. Flytta in så mycket folk att de som var i minoritet, eller majoritet blir i minoritet helt enkelt. Mm. Så att folkomflyttning är ett sätt att få bort demokrati.
Ja, precis. För att skulle 51% av Sveriges befolkning rösta på det här arabiska partiet eller nordiska, vad heter de?
Nordiska avdelningen. Ja. Arabiska avdelningen.
Ja, precis. Arabiska avdelningen i Sverige. Vi leker med tanken att de skulle få 51%. Jag tror att det skulle bli ett fruktansvärt samhälle i Sverige då.
Hur tror du att utsikterna ser ut 2022 års riksdagsval för nordiska avdelningen?
Ja, inte 2022, men 2082 kanske?
Nej, det tror jag inte. Men det får vi återkomma till.
Okay. Ja, du är den obotliga optimisten.
Jajamän, det är absolut.
Kritik mot billig snabbjärnväg.
Jag försöker få med lite rubriker här på artiklar som har klickats mycket på Samtiden, och det här var en artikel som läsarna var mycket inne på. Det är det att regeringen har begärt av Trafikverket att banta kostnader för det som kallas höghastighetsjärnväg mellan storstäderna då, Stockholm, Göteborg och Stockholm, Malmö då. Trafikverket då säger att det innebär att stationerna vid Linköping och på sträckan neråt där kommer att hamna då ute på åkrar långt utanför städerna, och det protesterar nu kommunerna mot, för att då uppfylls inte det de hade hoppats på, det vill säga att man skulle underlätta pendling till Stockholm. Nej. Eller Malmö eller från Borås till Göteborg och så vidare, därför att då måste man ju ta sig till stationen, då blir det som ungefär som flygplatser då, att man tar sig långt bort och sen använder det här fortskaffningsmedlet. Och det här är ytterligare en grej som försvagar det här idén om höghastighet. För redan har man sänkt, därför har jag kallat det låghastighetståg, för att man har sänkt hastigheten, det har man gjort i tidigare skede, till 250 km/h. Och det är vad höghastighetståg hade på 80-talet i Frankrike och Japan. Så att tänk en bil tillverkad på 80-talet.
Mm.
Att det är det politiker idag kallar det moderna.
Mm. Men jag måste säga, nu sticker jag säkert ut hakan här, men vad ska den här järnvägen vara till för?
Jo, men järnvägen behöver mer kapacitet. Det är glasklart. Resandet har ökat och även godstrafiken skulle kunna öka om man hade mindre av statlig byråkrati.
Men vad ska gods transporteras från södra till norra Sverige då, eller?
Ja, men det finns flöden som skulle, men det är inte optimalt och det behöver byggas ut, så att nya spår behövs, men då är det bättre att bygga ut de spår som finns och se till att underhålla de järnvägar som finns, för att Det som hände på 00-talet var när Göran Persson köpte Miljöpartiet efter valet 2002 var ju att de skulle få en järnväg i norra Sverige, nyinvestering alltså. Och då tog Göran Persson underhållspengarna och la en nyinvestering. Mm. Och därför är ju järnvägsnätet oerhört nedgånget. Växlar och ledningar är skitgamla och skitdåligt skick, och dessutom har man gjort om organisationen så att det finns ingen känsla och ansvar för det som gjorde när jag jobbade på SJ. Då kände ju de som var ansvariga, det här är min sträcka. Mm. Jag ska se till att här stannar inget tåg. Mm. Det finns inte idag, utan man åker
i alla fall
ut.
Inte oplanerat.
Nej, precis. Nej, just det.
Det är bra att stanna på stationen.
Ja, precis. Nej, men nu åker man bara ut och reparerar i nödlösning, och det är därför det är så mycket förseningar och annan skit. Va? Så det är bättre att satsa de pengar man har på att rusta upp de järnvägar vi har och öka kapaciteten på dem. Mm. Och så går det till på i vägnätet, att ibland så bygger man ut en länsväg och gör den dubbelfilig. Man gör ju inte en helt ny motorväg någon annanstans.
Men jag är ju så här, jag är generellt kritisk mot järnväg av den enkla anledningen att det är alltid såna otroliga ledtider. Mm. Här pratar vi, när ska den här vara klar?
Ja, nej, men det är långt fram. Ja.
Det är 2050 eller något sånt där. Ja, då kommer det ju inte vara ett problem längre. Alltså, nu är jag kanske lite utopisk och lite väl visionär, men jag tror att bilar som i princip är emissionsfria och dessutom förarlösa kommer komma in om 20 år, kanske 30 år. Och varför ska vi då ha en metallpinne som vi kör på i skogen? Det verkar jättedumt. Om vi ska transportera en människa så tar man väl en sån här poddbil, sätter sig i den och åker dit man ska. Ska vi transportera gods så är väl det absolut bästa att köra det på stora färjor i Östersjön. Mm.
Men det motsäger ju inte att man rustar upp befintligt järnvägsnät.
Nej, det tycker jag också. Jag gillar att åka tåg. Alltså. Ja, det är kanske paradoxalt. Men jag förstår inte hur framtidsvisionen tåg ska kunna... Alltså jag tror inte att det är framtiden alls. Det är en mycket gammal uppfinning. Och den härrör från att... den härrör från att stålhjul mot stålräls var ett jäkligt effektivt sätt att föra fram
med
saker
på. Med ångmaskin på.
Ja, exakt. Med en ångmaskin på. Jag är väldigt skeptisk till att det är morgondagens transportsätt. Men jag kan ha fel, jag hade det en gång förut när jag var väldigt ung.
Jul är också en gammal uppfinning.
Ja, men då tänker jag drönarpendling istället då, kanske.
Ja, men det är 2082 i Eriks värld. Arabiska partiet har 51% i riksdagsvalet och julen är bortrationaliserad.
Kanske inte bortrationaliserad, men kanske lite moderniserad. Kanske var fyrkantig istället.
Exakt.
Skämt åsido, jag tror att man lägger, alltså miljörörelsen och väldigt många andra vettiga personer lägger väldigt stor tyngdvikt vid just tåg. Och det är ju korrekt att rent friktionsmässigt så är det ju det är färre hjul per flyttad gram så att säga än vad det är på många andra sätt. Dock inte sjöfart, tror jag. Men återigen, du måste ju, och det här illustrerar ju det här problemet, att du måste alltså lägga ut en metallpinne i skogen som du ska åka på. Du kan inte åka var du vill i det befintliga vägnätet. Och om man nu gör så här att man drar den här sträckan lite rakare och lite mindre lite utanför städernas kärnor så att säga, då blir det ju ytterligare transporter och framstår ju bilen som ännu mer genialisk. Titta, här kan man åka på samma vägar som våra förfäder byggde på 1200-talet, fast vi har lagt asfalt på dem. Men alltså, det finns ett otroligt vägnät i det här landet, och förhoppningsvis, det är ju såklart en luddig parameter, men förhoppningsvis så kommer vi ha emissionsfria bilar, eller åtminstone en väldigt låg emission inom x antal decennier. Och då, varför ska man då välja att åka på en stålpinne i skogen istället för att åka dit man vill, från A till B, förhoppningsvis utan att behöva köra, så man kan ta sig en tuting till lunchen, eller hur, Erik?
Men det finns en invändning mot det, och det är ju närmare citykärnan du kommer, ju trängre är det. Och tåg, pendeltåg till exempel, är ju väldigt effektivt. Skulle alla de som sitter i pendeltåg, även om de skulle sitta i en elbil, så skulle du ha enorma köer.
Så jag vet inte det heller, därför att om du tittar på en automatiserad bil, en autonom bil, alltså köer uppstår ju för att det är människor i bilarna, primärt. För att människor bromsar när de inte ska bromsa, gasar när de inte ska gasa, krockar när de inte ska krocka och så vidare och så vidare. Alltså mycket av den trafikstockning som vi ser till exempel i Stockholm när jag åker till jobbet på morgonen den skulle ju vara ett minne blott om bilarna hade en dator som körde och sa att nu ska det vara 3 meter till bilen framför, varken mer eller mindre. Då skulle det här rulla på mycket, mycket bättre. Det skulle komma undan köproblematiken till 90% bara rakt av.
Tror du?
Ja. Jag tycker inte att det ena utesluter det andra här. Man kan inte liksom å ena sidan säga att jag tycker inte om tåg för där måste man lägga ut räls. Men jag gillar bilar fast där måste man asfaltera. Men det är ju en bisak.
Finns det vägar?
Alltså vadå?
Finns det vägar?
Ja.
Tycker du att det råder vägbrist?
Det beror på, ja, jag skulle gärna vilja ha Österleden till exempel. Ja. Det skulle funka, det skulle vara väldigt bra.
Skulle du vilja ha en tågstation på Älgö?
Om det inte fanns orten
folk
som... Om man
bara kunde gå på där.
Mm. Ja.
Ja, vi ska inte tramsa för mycket. Ja.
Men okej, jag måste bara säga det.
Jag har ju tagit på mig en liten obstinat tvångsoppositionell hatt. Det är klart att jag förstår att tåg är bra. Jag åker gärna tåg själv. Jag tycker att det är ett bra transportmedel. Men jag tror inte att det är framtidens transportmedel.
Alltså, det beror på vad det kostar. Alltså skulle den här snabbjärnvägen kosta liksom 1 miljard att installera? Mm. Skulle klart att skulle göra det. Problemet med den här snabbjärnvägen, eller vad man nu kallar den för, det är att den är så fruktansvärt dyr.
Mm. Det tar ju väldigt mycket mark i anspråk också. Det är inte tunnel direkt.
Nej, men mark, det finns väl gott om i obygden. Jag rekommenderar dig, Linus Bylund,
alltså söder om Stockholm
att åka
finns det
flyg ovanför Sverige. Då kan,
tillsammans
du se,
med Reinfeldt.
Exakt.
Skulle du vilja att någon kommer att la 2 järnpinnar på din mark?
Nej, om jag fick bra betalt för det.
Jo, men så är det väl med allt när det gäller dig.
Ja. Ska vi byta punkt?
Ja.
Nya restriktioner i spåren av en andra coronavåg. Restaurangernas försäljning har minskat kraftigt sedan de nya restriktionerna infördes i delar av landet. Det visar nya siffror som Ekot publicerade på måndagen. Försäljningen är ungefär 60% mindre nu jämfört med motsvarande period i fjol enligt branschorganisationen Visita. Ja,
vad säger Systembolaget?
Ja, de kanske har något vettigt att säga till skillnad från dig.
Alltså jag menar om restaurangförsäljningen går ner.
Ja,
så är
det är en intressant
ganska
fråga.
Stor del av det. Sett... Där ser du, Erik, det var en intressant fråga.
Jo, men jag har inte sett någonting om det faktiskt. För att det är just det restaurangperspektivet. Och nu har det ju hårdnat på hösten igen här nu. Mm. Och nu är ju julen i fara här när man har föräldrar som är över 80 år. Mm. Så att det är ett jäkla pussel.
Men är det inte det som personer på högerkanten har varnat för i alla år, att snart kan vi inte ens fira jul längre.
Mm. Nej, nu får kommunisterna avskaffa den.
Ja. Nej, men jag tror att min inflytning var relevant ändå, för att om det är klart att det är mat också som finns i den här kalkylen att det är 60% av omsättningen, men det är antagligen en hel del sprit, inte minst med tanke på vad det kostar med alkohol på krogen jämfört med mat. Mat är ju inte billigt, men man äter ju ändå bara en gång när man sitter på krogen. Man beställer ju inte in en till rätt och så vidare. Inte i all oändlighet i alla fall. Men det gör man däremot med sponken. Det kan hända i alla fall. Så att nu kommer ju fler vara så kallat hemlighetsfulla.
Mm.
Det vill säga hemma.
Mm. Ja. Mm.
Precis. Ja, nej, men vad jag tänkte på, jag känner lite restaurangfolk och det här är ju lite anekdotisk bevisföring, men vad jag har hört så var det liksom precis när det hade börjat komma igång i höst och man liksom nådde upp till adekvata omsättningssiffror, då slog den här andra vågen till. Mm. Så det var alltså, det finns en stor uppgivenhet.
Ja. Mm.
Och sen förvisso då så har man väl förlängt stöd. Man har förlängt de här korttidspermitteringarna.
Mm.
Men något andra hyresstöd har jag inte hört talas om. Och det här omställningsstödet, vad kom det att heta? Det skulle heta ett omsättningsstöd och sen omställningsstöd.
Jag vet inte, jag inte.
Men det har varit semantiskt
insatt. De krånglar ju till allting så att det blir svårt för företag som inte är byråkrater att sätta sig in i alla detaljer. Och då uppfyller man inte alla dem heller. Då.
Och så kanske det kommer något konsultföretag som hjälper dem.
Just det, som tar betalt.
En helt ny bransch.
Ja, just det.
Jag vet inte vad det finns mycket mer att säga. Dick var ju ute på restaurang i fredags då. Jag har inte varit på restaurang på jättelänge. Men jag tänkte, en parameter här som vi inte har diskuterat så mycket, det är ju vaccinet. Som ju kanske inte har sett sin gryning ännu, men ändå är på väg.
Eller? Ja, det kom ju någon vecka sedan från Pfizer att de genomför nu stora tester, så att det skulle kunna vara ute ganska snart.
Men vad händer då? För att det här är ju ett hett samtalsämne, åtminstone på mina sociala medier, hur man ska göra med vaccin och sådär. Vad känner ni?
Jag har aldrig tagit vaccin mot influensa, inte ens den här svininfluensa. Då var det väldigt mycket 2009.
Den tog faktiskt jag. Jag gjorde det, men jag blev inte
narkoleptisk. Nej, jag tyckte att det varit tillräckligt, vad heter det? Ja, kalkylen har inte fallit ut åt det hållet, men den här gången så känns det som om det vore väl, även om det inte är 100, det är ju aldrig sådana här grejer, medicinska saker, men det de säger är ju att har man vaccinet så skulle det, om man blir sjuk då, så skulle det i alla fall vara lindrigare.
Okay.
Och det känns ju bra eftersom man hör att en hel del råkar ju ut för ganska svåra komplikationer, eller långvariga. Nu, de sa ju häromdagen på morgonen att det liksom att vara okry i 3-6 månader är inte ovanligt, och det är ingen vanlig influensa då ju.
Nej, och det är ingen rolig grej att uppleva. Nej. Även om man klarar sig. Men vad säger du, Erik?
Ja, jag hörde på den eminenta experten Johan Giesecke på Godmorgonvärlden, och det var väl sagt med en viss ironi, för han har väl haft lite fel här och där under coronakrisen.
Han
var ju...
Men han är inte ensam.
Nej, han är inte ensam. Nej, precis. Ingen har väl haft 100% rätt. Nej. Och han är då, han är för detta statsepidemiolog, ska vi säga till er som lyssnar och tittar. Och han menar på det att det kommer ta ett år innan, från det att vaccinet börjar komma till Sverige till exempel, tills att en tillräckligt stor andel av befolkningen är vaccinerad.
Det är där jag har mina dubier. Alltså, jag läste, det här är också kopplat till att jag läst på flera ställen, det kan vara rykten, men jag läst på flera ställen att det ska inte tvingas, men däremot så om man vill resa så kommer man behöva ha bevis på att man är vaccinerad. Och då undrar jag, varför i helsike då? Här har vi för en gångs skull en sjukdom där vi ganska enkelt kan se de här grupperna. De blir nästan inte sjuka alls. Eller blir de sjuka så dör de i alla fall inte. Med några få undantag. Men de här få undantagen finns ju med att åka buss eller gå över gatan eller vad det nu kan vara. Alltså en liten andel kommer att dö hela tiden av allt. Så det kan vara, så är det med livet. Men varför inte bara säga att de som är över en viss ålder, eller rätt sagt, man får helt enkelt själv bestämma. Och vi rekommenderar att är man över bla 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 eller har den och den grundsjukdomen, problemet och så vidare, då bör man ta det här. Så är väl problemet löst. Varför ska en 20-åring ta coronavaccin? För att det du pratar om, det är en flockimmunitet som ska uppstå genom vaccinering. Men varför då när 80%, 70% i alla fall, av befolkningen knappt märker av det? Hälften av de som får det märker det inte ens. Nej. Och det är ganska lätt definierade grupper som ligger jäkligt risigt till. Det är väl de och vårdpersonalen som ska vaccineras. Varför ska friska 20-åringar vaccineras? Det verkar ju slöseri på resurser, men också onödiga risker. Vi vet inte vad det här vaccinet ger för biverkningar om 20 år. Det verkar ju helt galet att försöka uppnå flockimmunitet istället för att skydda de som kan trilla av pinn om de får det här. Jag har sagt hela tiden, jag tar gärna en coronasmäll. Jag är inte säker på att jag säger samma sak om det slår illa på mig. Men jag har i alla fall, och vi var inne på det tidigt i den här pandemin, att det är väl i såna här situationer som tämligen friska och unga människor, nu är inte jag kanske ung, men någorlunda frisk i alla fall, ska ställa sig upp och ta smällen för de andra. Precis som i ett krig eller vad som helst. Så jag förstår inte den här tanken att flockimmunitet ska uppnås genom vaccinering. Varför då? Är det någon som har ett svar?
Nej, nej, alltså jag håller med, och medierna hela tiden pratar om nya fall, att det är så allvarligt. Det är ju inte allvarligt, utan det allvarliga är ju om intensivvårdsavdelningarna blir fulla med patienter och dödstalen går upp.
Ja, eller nya felfall, alltså att det är riskgrupper som blir
smittade.
Det här med vården, den har ju bara en viss möjlighet att rädda människor. Det finns ju de som är bortom, som inte klarar sig ens.
Precis, men nej, så att jag håller med om att politiken borde rikta in sig på att skydda de som är riskgrupper. Ja. Så att säga.
Och de som arbetar med riskgrupper.
Ja, exakt. Så det är där, och det har man ju inte lyckats med. Men det har ju Sverige fullständigt misslyckats med i den här pandemin. Så att där borde man ju verkligen sätta in alla resurser, ja.
Mm. Men rätta mig om jag har fel. Om man vaccinerar riskgrupperna och människor som arbetar med riskgrupper och sen får smittan husera som den vill i övriga befolkningen, då kommer det bli flockimmunitet efter en ganska kort tid ändå. Mm. Och då kommer folk att säga att immuniteten försvinner efter ett tag. Ja, det gör den, men den försvinner ju inte på samma gång för alla. Nej. Utan den försvinner lite pö om pö. Mm. Och har man haft det en gång så är det väldigt osannolikt att man blir särskilt sjuk andra gången. Så då får folk, precis som en vanlig säsongsinfluensa, det ligger vi ju och kräks över med jämna mellanrum som det är nu. Så jag förstår inte vad problemet är.
Så i princip så om 100 000 personer i riskgruppen i Sverige vaccinerar sig i januari, vi leker med tanken. Ja. Så vet vi inte om samma 100 000 måste vaccinera sig igen i oktober-november.
Nej.
För att vi vet inte om...
Hur länge det håller.
Hur länge det håller. Nej.
Men vi vet med ganska god säkerhet att de inte blir lika sjuka andra gången.
Mm.
Alltså, om man har fått ett vaccin och det har klingat av, så är det sannolikt att man blir mindre sjuk än man skulle ha blivit om man inte ens tog det från början.
Precis. Och det är ju den viktiga grejen här, eftersom det är så för riskgrupper så hårt utfall, så att säga. Då blir ju även den här minskade sjukdomen en poäng, så att säga.
Ja, men precis. Låt säga att det finns... Säg att det finns 1 miljon svenskar som är i riskgrupp. Bara taget ur luften. Det är gamla, det är människor med underliggande sjukdomar. Olika svagheter. Det kan vara att man har opererat bort en lunga till exempel. Då är man säkert i riskgrupp fast man är fullt frisk i övrigt. Och så där. Säg att det är 1 miljon. Och säg att vi har 2 miljoner doser. Självklart så är det väl bättre att vaccinera de här 1 miljonen. Och då räknar jag in även vårdpersonal.
Mm.
Och sen göra det igen efter ett år. Med resterande doser. Istället för att försöka, jag förstår inte varför vi ska försöka uppnå flockimmunitet, eftersom det är en harmlös sjukdom för de flesta.
Andra kan ju vaccinera sig genom att betala själv.
Ja,
produktionen kommer ju att bli väldigt stor utav det här. Nu kommer det ju vara konkurrens. Många vill ju komma åt det här viruset, vaccinet snabbt.
Ja,
Ja, nej, som avslutning så måste jag bara reflektera över att det är väldigt, väldigt synd att man har, i alla fall jag har förlorat tron på experterna i det här fallet. Det som Johan Giesecke sa, det var ju bra introduktion till vår diskussion.
Ja.
Men det är inte så att jag berättade det som om det var sant.
Förlåt, jag fick ett akut samtal av någon anledning, men det var inte viktigt.
Nej, okay.
Det var bara någon som hade... bort att jag var upptagen.
Okej. Okay. Nej, det var bara jag som pratade, så det var inget viktigt.
Ja, men det brukade vara, förlåt.
Man har liksom slutat lyssna på auktoriteter.
Det blir ju Peter och vargen. Eller mer korrekt, isofosfabel pojken som ropade varg. Därför att man när det kommer information från auktoriteter första gången, eller när det kommer information, ska jag säga, behöver inte vara från auktoriteter, som är av en varnande karaktär, då lyssnar man ju väldigt noga. Och sen visar det sig att det där var inte sant. Och så kommer den till och då visar det sig att det där var inte sant heller. Till slut så bryr man sig inte om vad som kommer för information. Och det är därför vi har ju en väldigt hög debatt, framförallt på sociala medier, om det här. Vi har gruppen som tycker att det här är bara en influensa, vi behöver inte göra någonting. Och så har vi gruppen som säger nu måste alla låsa in sig i sin källare i 2 år.
Mm. Jo, men det blir en väldigt pinsam start. Var man än tar det någonstans. Mm. Men Svenska Folkhälsomyndigheten till exempel, det var ju ingen risk att det här skulle komma till Sverige. Och det var ingen risk. Ja,
det finns så otroligt mycket för regimen eller regeringen, att skämmas för. Mm. Alltså vi har Folkhälsomyndigheten som totalt gjorde bort sig genom att säga saker med en säker stämma och med visshet som visade sig vara helt tagna i luften. Vi har beredskapslagren som man visade sig att sossarna hade eldat upp. och sen har vi det här, ja, vi har flera saker, men vi har den här idiotin med att vi låter migranter som inte ens kan prata svenska, vad ska de göra för jobb? Vi måste ha något som är oviktigt. Vi tar de gamla.
Mm.
Alltså det är ju det man har gjort. Man har låtit våra gamla få vård av människor som inte är kvalificerade att göra någonting egentligen. Mm. Och absolut inte våra gamla.
Och du kan gå steget innan också, att det här viruset kommer från Kina, som är känt för att inte tala sanning. Mm. Diktaturer gör inte det. Det borde ha varit varningstecken på det. WHO, Världshälsoorganisationen, den är fristående från FN, men man räknar väl in det i det systemet. De har låtit sig köpas av Kina dessutom och tonade också ner. Så att det har liksom funnits politisk propaganda inbyggt i informationsgivningen också på tidigt stadiet internationellt. Så det är ju fel på oerhört många sätt.
Och ska vi lägga till saker så ja, det finns ju väldigt mycket att ta av. Men jag tänkte på det här medias roll. Vad jag har förstått så här i efterhand, det här ska vi grotta ner oss mer i framöver, tänker jag. Men det var alltså aldrig så att Folkhälsomyndigheten på något sätt sa att de här Italien-resenärerna, Alperna-resenärerna eller Åre skidåkarna hade någonting med smittspridning att göra, utan det var helt andra typer av resande som tog smittan till Sverige, till Järva. Alltså anledningen till att Järva blev så illa utsatt, det invandrartäta området norr om Stockholm, var att människor reste in dit från bland annat London, som jag har förstått det.
Mm.
Det ska vi peta mer i framöver, men det är alltså den här bilden av att det var sportlovsfirande överklasssvenskar som tog med sig smittan från Italien, det stämmer inte överhuvudtaget.
Nej, för de följde man ju upp då med smittan.
Ja, det var bara att Expressen tyckte att det var, eller Aftonbladet kanske mest, tyckte att det var kul att hacka på den gruppen.
Mm.
För det var ju så långt ifrån deras kärnväljare som
man
kan komma.
Ja, så är det ju.
Mm.
Det är precis som den här som de kör med jämna mellanrum nu, att det är Djursholm som är knarkproblemet i Sverige.
Ja, just det.
Då var det dags att avrunda. Det var länge sedan som jag berättade att man kan mejla till podden på samtidigt@samtiden.nu. Det är väl delvis för att jag själv har blivit mer och mer sporadisk läsare av våra mejl.
Sitter du och erkänner dina sidor?
Nej, jag vill inte
erkänna. Ja. Jag är ute och krigar på Twitter istället.
Ja, jag har noterat det och gör om bilder till Instagram och sådär.
Ja, lägger på lite filter där här och där som jag tycker jag skulle hotta till det lite.
Ja,
men mejla till oss om ni har något att säga.
Och, nu ska vi läsa dem.
Ja, nu ska vi, ja, precis.
Alltså, jag vill bara poängtera att vi läser ju alla mejl.
Ja, ni har ju blivit bättre på det.
Det händer väl ibland att det tar ett tag innan vi läser dem.
Mm.
Men det är ju inte så att det finns att någon kan skicka oss synpunkter som inte vi förr eller senare får oss till livs. Den får vi.
Ja.
Så det, och det är väldigt välkommet med mejl.
Och en del skickar på Instagram också.
Mm.
Det är kontot rattar.
Det ska man göra om man bara vill ha kontakt med Erik. Och man ska inte lita på att det går vidare då.
Nej, precis. Så att det blir väldigt mycket administration för mig att skärmdumpa och skicka vidare.
Ja, och så får ni, ska ni skicka beröm till Erik, då kan ni skicka till Instagram. Annars så kommer det raderas.
Vem skulle du vilja skicka beröm till mig?
Jag vet inte. Nu kommer det komma massa.
Ja. Ja, hur som helst. Tack Dick Eriksson, tack Linus Bylund och tack till er som har lyssnat. Och på återhörande. Hej då!
Hej!